Vi ägnar oss några veckor åt de 15 första kapitlen i Andra Mosebok. Detta är uppbrottets bok. Det är uttågets bok. Samtidigt är det här Guds stora kärleksförklaring till sitt folk Israel. Den här boken som vi följer de här veckorna och läser de här fantastiska kapitlen ur är något långt mer än en historisk skildring. Det här handlar om oss. Det är vårt hopp som står till ett uppbrott. Som inte bara gäller ett begränsat antal människor på en begränsad yta i någon del av världen, utan faktiskt hela mänskligheten. Inte bara befrielsen och uppbrott ur tryck, det yttre tryck av mörker och plåga vi kan drabbas av, utan allting som nu vållar tårar. I den judiska traditionen är det därför helt följdriktigt så att påsknatten, den 14 Nisan, kallas för den framtida frälsningens dag. Uttåget ur Egypten öppnar en hoppets port, ett hoppets port mot framtiden. En port som öppnas för många, många människor sedan dess. Med detta kunde slavarna i Amerika ta Mose ord och göra dem till sina egna när de ropade "Let my people go", släpp mitt folk. Med samma rätt så hämtar idag Latinamerikas fattiga sina ord tillsammans med förtryckta i andra delar av världen, sina ord just ur de här texterna, "Let my people go". Och när uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, till slut liksom drar undan förlåten mot framtiden och alla de som kämpat sig fria från odjuret, som det står, och som står på glashavet som nu liksom har stelnat, så sjunger de. Och det står att det är Guds tjänare Mose sång och Lammets sång som de sjunger. Alltså det har vuxit ett hoppets teologi ur Andra Mosebok. Och det är det hoppet vi fortfarande förkunnar. Idag några ord om redskapen för befrielsen. För det är viktigt att det ska vara plural där. Det är inte en stark ledare detta handlar om. Utan det är två som tillsammans blir starka. Man skulle kunna säga att stora uppdrag kräver små människor. Så tror jag. Så små att de låter sig kompletteras. Och jag ska återkomma till det alldeles strax. Situationen är ju denna att man uppskattar att uttåget sker ungefär 1440 före Kristus. Israeliterna har bott i Egypten 430 år. Man tror att de har levt ungefär 400 år av dessa 430 under slaveri. Ett slaveri som gradvis blir mer och mer omänskligt och mer uthärdligt. Och jag citerar: "Deras liv förbittrades av det tunga arbetet med lera och tegel ute på fälten." Märk orden, deras liv förbittrades. De ropar till Gud i sin nöd. Deras klagan stiger upp till Gud. Och så står det att Gud hörde deras jämmer. Och Gud tänkte på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Under de 400 år som israeliterna hade levt under förtryck så hade de också vuxit. De hade blivit ett stort folk, ett starkt folk, ett folk som tog plats där de fanns. De förtrycks under fogdar, hårt arbete, citat. Ju mer man förtryckte, desto fler blev de. Och under en regim som inte kunde sin historia, som inte minns Josef, så blir det israeliska folket ett hot. Två bilder här är viktiga att hålla ihop. Det ena är ju en väldigt stor bild. Och det andra är en väldigt, på ett sätt en väldigt liten bild. Den stora bilden är ju att enligt andra Mosebok 12 så var det ungefär 600 000 män som bröt upp från Ramses, detta förutom kvinnor och barn. Kanske det tredubbla eller fyrdubbla, alltså ett gigantiskt exodus som nu ska ske. Och det är en svindlande tanke när man manar fram bilden av kanske 1 miljon, 1,5 miljon människor som nu ska bryta upp och ge sig iväg. Och man tänker, vilken logistik för att få detta att fungera. Det är den stora bilden. Och så mitt i den, en pytteliten historia, ett personligt samtal mellan Gud och den tilltänkte ledaren som gör att vi liksom kommer under huden på Mose och faktiskt kan känna igen oss i mötet med våra utmaningar, de som ibland tycks oss alldeles övermäktiga. Man skulle kunna tänka att Gud kunde väl själv flytta på sitt folk, bara låta dem försvinna, men Gud arbetar tydligen inte så. Människan är Guds idé på jorden. Och inte främst de människor som tar för sig av uppdrag. Snarare de som Gud själv måste leta upp och utrusta. Och inte sällan kommer de som här från marginalerna. Inte sällan bär de med sig en ganska brokig livshistoria av segrar, snedskär och väldigt ofta långa, långa tider av väntan och återväntan. Det där är viktigt. De som själva titulerar sig som stora profeter är inte alltid det. Men ur de tysta leden, från de som kommer mer eller mindre motvilligt och liksom tar sin plats, har mer än en gång stora ledare hämtats. Exemplen genom historien är många. Allt det här blir så tydligt i berättelsen om samtalet mellan Herren och Mose. Jag tror att det finns ett skäl till att det är så här. Ett skäl som stavas karaktär. Detta jobbiga ord. För kallelse och karaktär hör alltid samman. Det som tydligen minst av alla känner sig lämplig för det här uppdraget, det är ju alldeles klart i den text som Karina har läst. Det är Mose själv. I stort sett hela samtalet mellan Gud och Mose bygger på egentligen på två ord. Och det är orden om och men. Det är fullt av om och men. Lite tidigare än det vi kom in i texten så undrar Mose, hur kan du be en sån som jag, syftande på hans fläckade historia? Nu kommer han med fler argument. Han säger, men om de inte tror på mig, och om de inte lyssnar, och om de menar att Herren inte har talat till mig, och de här tvivlen känns ju så bekanta. Det är då Gud förser honom med rekvisita. Gud är tålmodig och han ger honom en slags utrustningskit. Staven som blir en orm, handen som blir spetälsk och vit igen, vattnet som blir blod och rent igen. Men det räcker inte för Mose. Han är inte övertygad. Undren, tecknen kommer till bruk senare. Det är viktigt. Han ska använda dem, men innan det kommer någonting annat. Och den dialog som följer är underbar. Och ur den som Karina läste så ska vi hämta tre teman idag. Det handlar om pensionsålder. Det handlar om otillräcklighet. Och det handlar om utveckling. Pensionsålder, otillräcklighet och utveckling. Och jag börjar med pensionsåldern. Ja, jag gillar att det här samtalet förs med en man som är 80 år gammal. Då säger någon så här, ja men det vet man ju att de levde ju mycket längre då. Det är säkert något räknefel eller något sånt där. De levde ju flera hundra år en del. Men att Mose levde 120 år är ju plötsligt i vår tid ingenting häpnadsväckande längre. Alltså den första människan som tros bli 150 år sägs ju redan vara född. Så vi är snart där. Och det är lika bra att vi förbereder oss på att så här blir det. Det här handlar nämligen om någonting mer än bara år. Som ni vet så fanns det i Mose liv tre tydliga faser. Tre gånger 40 år kan man säga. Den första är uppväxten i Egypten som Urban talade om. I en annan familj på ett sätt som en främling i landet. Och i många avseenden förstår man att det här var karaktärsdanande år om något. Och där i beskrivningen finns ju den här nyckelversen om det som kanske gjorde att Mose med tiden kunde bli ledare. I Hebreerbrevet 11 står det, i tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas son till faraos dotter. Alltså en titel han hade haft enorm nytta av. Lyssna. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram emot lönen och väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. Vilket oerhört perspektiv på en ung människa som plötsligt växer upp i en miljö där han genom att peka kan få precis vad han vill. Men han väljer inte det. Där danas nog mycket av hans karaktär. När han är 40 år så föddes den tanken hos honom, står det, att han skulle besöka sina bröder israeliterna. Han ser hur de behandlas och han förgriper sig. Han slår ihjäl en egyptier. Mose får 40 långa år i Midjan. Han gifter sig, får barn. Han arbetar som herde i hans andra 40-årsperiod. Och det vore intressant att veta hur mycket av de 40 åren som herde och familjefar som Mose nu tog med in i sitt stora ledaruppdrag. Jag mötte för några år sedan en kyrkoherde i Storbritannien. Han berättade för mig att han hade varit präst på en ö utanför Skottland. Alltså det var en väldigt speciell ö därför att det fanns fler får än människor i församlingen. Och så tillade han att jag måste säga, sa han, att fåren var enklare att ha att göra med än människorna. Men han kunde också berätta om hur mycket han hade lärt sig av det livet som han hade tagit med sig in i sitt ledarskap. Han förblir där. Tills händelsen med den brinnande busken, Johannes talade om den, och hans livs stora uppdrag. Den tredje perioden att nu bli ett redskap tillsammans med sin bror Aaron för befrielsen. Och med sig in i det uppdraget så har han liksom allt det här, de här 80 åren av erfarenheter. Allt det där som inte kommer och ramlar ner över oss från himlen när vi säger ja, utan som har att göra med erfarenheter. Det som livet har lärt oss, det där som bara växer över tid i våra liv. Han har med sig ungdomsårens kamp att inte formas av den omgivande miljön. Han har med sig livets middagshöjd, familj, herdeliv, yrkesliv. Tillsammans har detta byggt hans karaktär och nu är det med hela den erfarenheten, och det är viktigt, som han tar sig an uppdraget att leda Exodus. När det kommer till ledarskap så räcker det inte med karisma. Karisma utan karaktär är en katastrof på riktigt. Det räcker inte att hitta en karismatisk ledare som tar oss någonstans. Det måste ledas av någon som också besitter något mer än så. Det där jobbiga och vackra, långa ordet i tid som stavas karaktär. När jag återkom till församlingstjänst för 10 år sedan ungefär, efter att ha varit hemma mer än 10 år, det till följd av ganska tunga år för oss som familj, förluster som hade gjort det omöjligt att stå i den här sortens församlingsarbete, så höll Urban ett tal till mig. Jag glömmer aldrig detta. Och så minns jag att han sa så här. Han sa inte, ja, nu börjar vi på en ny kula. Utan han sa ungefär så här. Ta nu med er de här erfarenheterna, de som ni har gjort de här åren, in i det uppdrag som nu kommer. Och de orden har varit så viktiga för mig. Inga andra liknelser med Mose eller jämförelser med Mose. Obs. Jag tillhör de som tror att den kristna kyrkan idag står inför vår mest utmanande och spännande period på väldigt, väldigt länge. Det ljuder också idag, rakt in i vårt välfärdssamhälle, ett nytt sånt här släpp mitt folk. Som fastnat under materialism, under meningslöshet, under tomhet. Och här vill Gud använda alla generationer tillsammans. Men den här berättelsen ger mig lite tillåtelse att ett par minuter få tilltala och rikta mig till en alldeles speciell grupp i den här församlingen. Och det är ni som är nyblivna eller relativt nyblivna pensionärer. Ni andra får hemskt gärna lyssna. Jag tänker så ofta på er. Och att jag verkligen tror att många av er kanske ska få vara med och i den här fasen i livet, med tacksamhet över allt viktigt ni har gjort, men i den här fasen av livet kanske få ge ert viktigaste bidrag. Det bidrag man inte kan ge om man inte har ett liv bakom. Jim Collins, som är författare bland annat till en bok som heter Good to Great. Han har presenterat forskning som styrker att eftersom vi nu i västvärlden har så många extra år, som dessutom också ofta är friska år mot tidigare, så infaller de där mest kreativa åren i vårt liv. Inte runt 35-40 som man sa förut. Utan Collins menar att de åren infaller någonstans mellan 55 och 75 års ålder. Alltså, det är nu det börjar. En av betydelserna av ordet mogen, och jag älskar det, det är färdig att tas i bruk. Är inte det vackert? Och väldigt, väldigt hoppfullt. En mogen människa är inte förbrukad. En mogen människa är äntligen färdig att tas i bruk med allt det som hennes liv nu rymmer. Det du har gått igenom, djupt och lätt, kan i Guds hand bli till välsignelse och hjälp för någon eller några andra. Och det är min andra punkt, otillräckligheten eller ofullkomligheten. Mose känner ju att han inte klarar det här. Och hans akilleshäl är tydligen talet. Och jag älskar den här dialogen. Jag gillar att Mose säger ungefär så här till Gud. Ja, det blev ju inte bättre av att du uppenbarade dig för mig och talade till mig, säger han. Som om man säger, ja det var ju stort. Men jag blev inte någon talare eller agitator för det. Nu får Mose av Gud en upprepad försäkran om att Herren som skapat hans mun, själva talapparaten, ska vara med honom och ge honom orden. Men Mose framhärdar och säger, sänd bud med någon annan, säger han. Det är det som kallas för nonannanismen, ni vet. Inte jag, någon annan. Herren härsknar till. Men är det inte väldigt intressant att Gud går på Mose linje? Du har ju din bror, säger han, Aaron, leviten. Han kan tala, det vet jag, säger Gud. Alltså, din ofullkomlighet eller otillräcklighet är någon annans kallelse. Som att vi är skapade inkompletta för att vi ska låta oss kompletteras. Hela Guds rikes tanken bygger på den insikten. Och märk att så långt i det här samtalet så börjar Gud skissa på något större. Nämligen på samarbete mellan de här två bröderna. Tala med honom, säger han till Mose. Lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar. Och jag ska visa er vad ni ska göra. Och jag skulle vilja säga det till dig som sliter ensam med så mycket, som fastnat, där det går så tungt, det är så energilöst. Se dig omkring. Du kan börja här, i det här rummet. Eller i din närhet. Och så tror jag Gud liksom viskar och säger, du har ju syskon. Du har syskon i tron. Prata med dem. Och jag går bara till mig själv och inser så mycket som har hänt i mitt eget liv när jag insett att jag inte fixar saker själv och sagt det till någon. Ibland till Gud, ännu ofta till någon annan. Sagt, det här reder inte jag ut. Då någonstans har något nytt som är större än mig och mitt börjar hända. Någonting som också finns i samarbete. Min ofullkomlighet är någon annans kallelse. Du har ju din bror. Tydligen var Aaron inte helt oförberedd på detta. Och det här är så spännande när Gud säger, han är på väg till dig och han kommer bli glad att möta dig. Och märk vad som händer när Mose vågar säga, det här är jag inte bra på. Alltså prata är inte min grej. Orden kommer trögt och långsamt och allt detta. När han vågar säga det, då först blir han varse att det är någon på väg. Någon som med glädje vill ta just den delen av uppdraget. Någon som är skickad att göra det. Vilket ju leder till att inse att det är inte så farligt ibland att säga, det här är inte min grej. Det är inte farligt. Lika viktigt som att göra det man ska, det man är kallad till och ämnad för, är att ibland säga nej till det som jag inte är skickad och utrustad för. Av ett enkelt skäl, det öppnar för någon annan. Hörde ni sången i början? Den som sagt ja och vet vad han sagt ja till kan också säga nej. Och det är så vackert när Gud går från att tala till Mose som ett du till att tala till Mose och Aaron som ett team. Jag ska visa er vad ni ska göra. Känner ni vad mycket glädje det bor precis där? Ett vi. Jag tror att det här gäller vår församling. Jag tror att det gäller vår stad. Låt oss be om ljus över vad vi ska göra i den här staden. Vad vi är kallade att göra och vad vi inte är kallade att göra. Därför att vår ofullkomlighet är någon annans kallelse i den här staden. Och så till sist. Utveckling. Det är hoppfullt att Mose med tiden växer i frimodighet. Även vad talet beträffar. Vad Anjuri som gjorde mig uppmärksam på den här detaljen som är underbar. I femte Mosebok 32 så finns det en text där Mose ska till att dö. Han samlar ihop sig. Han samlar ihop sitt liv. Han samlar ihop sitt uppdrag. Han vet nu att han själv inte kommer få vara med och leda sitt folk den där sista sträckan i befrielsen. Det är Josua som får ta över ledarstaven, men nu kliver liksom Mose ändå fram. Han inte bara pratar nu, som han sa att han inte kunde, utan nu går han längre än så. Han sjunger. Och som karn sjunger. Jag undrar om han har liksom smittats av Aron här. Så, någonstans här mellan 80 år och 120, när Mose tar bladet från munnen och börjar sjunga, så har någonting hänt med honom. Kanske är det frukten av att man inser vad man inte kan, och så låter man någon som är kallad till det ge sitt bidrag. Det är att man smittas. Och till slut så märker man att man kanske inte tänker så mycket på sin egen ofullkomlighet. Jag avslutar med de första raderna ur Moses sång. Inför alla de församlade israeliterna framförde Mose denna sång från början till slut. Lyssna, himmel, när jag talar. Må jorden höra mina ord. Som strömmande regn är min lära, som daggen faller mina ord, som skurar över grönska, som duggregn över gräs. Herrens ära vill jag förkunna, prisa vår Guds storhet. Han är vår klippa, hans verk är utan brist, hans vägar alltid de rätta. Han är en trofast Gud, fri från allt ont. Han är rättfärdig och rättvis. Amen.